Spöbarn av mig, Hannes Fossbo. Scent of pine trees in the air, never knew a day so fair. Perry Como. Efter regn kommer regn, inget ordnar sig sen. Till tio. Till Bitte och Lasse och till Bänke. Januari. Varför har ni en biljardboll på växelspaken? Frågar en kompis en gång på väg hem från fotbollsträningen. Har ni inte råd med en vanlig? Jag minns inget annat från den resan, men blir gråtmild när jag tänker på bilen. En ljusblå, rostangripen Volvo 142. Biljardbollen på växelspaken var orange. Femman. Lika orange som hastighetsmätaren som kom åkande som en lång tunga från vänster till höger. Vid 100 gav den ifrån sig ett tjutande ljud, likt det när man fuktar fingret och drar längs kanten av ett kristallglas. Pappa, du kör för fort. Det är bara 70 här. Ja, jag kör 70. Det är vinkeln från din sida som gör att det ser mer ut. Nej, jag vet att du kör över 100, för bilen ylar. Ja, ja, men vi har för helvete bråttom. Bilen gick som ett skott. De hade köpt den av en raggare på Vindön för 1500. Förarsätet var löst. Ibland ramlade ner på golvet. Brevbäraren på Vindön hade också Volvo. Han kallades Postis och körde ut tidningar och brev med egen bil. En vit 240. Högerstyrd. Specialtillverkad för brevbärare och tidningsutkörare. Gyllenhammar har sagt att 240-modellen är hans all-time-favorite. Och han har en poäng. Jag vet ingen annan bil vars linjer är så raka. Huven och bakluckan spelar med varandra på ett geometriskt fulländat sätt. Postis var av skärgårdsbörd, uppvuxen där ute. Han bodde i en gammal kåk med eternitfasad längst in i viken med sin familj. De hade en tomt som var en kulle, en dal och en äng. Allt ner mot vattnet. Vildvuxet och vackert. Huset var inte K-märkt men hade någon form av mildare kulturminnesskydd. Men så längtade hans fru hem till Norrland och plötsligt sålde de och tog den vita Volvon och försvann. Köparna hade lovat att inte riva kåken och om de skulle ändra något skulle de göra det försiktigt. De jämnade inte bara huset med marken, de vände upp och ner på ängstomten också och rullade ut gräsmatta, allt på en dag. Sen satte de upp en stor, smaklös villa, röd med vita knutar, patetisk spröjsig för små fönster, Myrsjöhus dyraste paket. Då såg jag bara ett hus, men mamma blev helt förstörd. De hade ju lovat, skrek hon när vi åkte förbi. Hon kunde inte hålla tillbaka tårarna. Det var i slutet av sommaren 92, för vi hade kvar Saben, en 96a från 60-talet. Vi hade alltid minst tre mer eller mindre fungerande bilar. Passagerarsidans fönster kärvade, men jag lyckades ändå få ner ett par decimeter nästa gång vi åkte förbi. Den nya familjen satt i sina utemöbler och såg ut över det fotbollsplans jämna gräset som rullats ut hela vägen ner till sjön. Gubben hade blå pullover i tunn ull och kärringen röd polotröja och skärp med gulddetaljer runt midjan. Jävla överklassare, gormade jag genom fönstret. De hoppade till när de satt på sin grön impregnerade och själsligt döda altan med kvällsdrinken i näven. Nämen Harry, sa mamma och log samtidigt som hon gasade så Saben smattrade. Hon tittade i backspegeln, lika upprymd som skräckslagen. Nu älskar jag bilarna vi hade, men när jag var 10 var jag en sån som bad att bli avsläppt innan krönet för att slippa hoppa ur rosthögen inför allas blickar. Eller jag var en sån som ville vara en sån som bad om det, men visste att det var okej att inte ha lika mycket pengar som de flesta andra. Att det inte var något man behövde skämmas för. Men det gjorde man ju ändå. Den rostiga 142an var min favorit av alla gamla skrällen vi hade. Även om jag fortfarande har känslor för den.